Här börjar Triangeln av Ken Follett, översatt av Staffan Thorsson, inläst av Kristoffer Svensson för Saga Egmont. Prolog. En gång vid ett enda tillfälle var de alla samlade. De träffades för många år sedan när de var unga, innan allt detta inträffade. Men sammanträffandet kastade sin skugga långt fram genom årtionden. Det var närmare bestämt den första söndagen i november 1947 och alla träffades samtidigt. Under några minuter befann de sig alla i samma rum. En del av dem glömde omedelbart de ansikten de såg och de namn som nämndes vid presentationen. Somliga av dem glömde faktiskt bort hela dagen. Och när det blev så viktigt, 21 år senare, måste de låtsas att de mindes, stirra på suddiga foton och mumla "Åh, ja visst ja", i ett menande tonfall. Detta tidiga sammanträffande är en slump, men inte någon speciellt överraskande slump. De var mestadels unga och handlingskraftiga. De var förutbestämda att få makt, att fatta beslut och åstadkomma förändringar. Var och en på sitt sätt, i sina olika hemland. Och dessa människor träffades ofta i sin ungdom på ställen sådana som universitetet i Oxford. När allt detta hände, drogs dessutom de som inte var inblandade från början med i allt detta just därför att de hade träffat de andra i Oxford. Emellertid verkade det inte som något historiskt möte vid den tiden. Det var bara ett party där man drack sherry. Som vid alla andra partyn i en stad där det fanns alldeles för många partyn där man drack sherry. Och där skulle yngre studenter säga, det inte fanns tillräckligt med sherry. Det var en händelselös tillställning. Nåja, nästan. Al Carton knackade och väntade i hallen på att den döde mannen skulle öppna dörren. Misstanken att hans vän var död hade vuxit till övertygelse under de senaste 3 åren. Först hade Carton fått veta att Nat Dickstein hade tagits till fånga. Mot slutet av kriget hade historier börjat cirkulera om vad som hände med judarna i koncentrationslägren. Så kom slutligen den fruktansvärda sanningen i dagen. På andra sidan dörren kom ett spöke, en stol och skrapa mot golvet och tog sig fram tvärs över rummet. Carton kände sig plötsligt nervös. Tänk om Dickstein var deformerad? En krympling? Anta att han hade förlorat förståndet? Carton hade aldrig kunnat handskas med krymplingar eller galningar. Han och Dickstein hade kommit varann mycket nära under några dagar 1943. Men hur han var Dickstein nu? Dörren öppnades och Carton sa, hej Nat. Dickstein stirrade på honom, så bredde ett varggrin ut sig över hela hans ansikte. Och han hälsade med en av sina löjliga cockney-fraser. Nej men tjenare på dig, ditt gamla suggskaft. Carton log i sin tur lättad. De skakade hand och dunkade varann i ryggen och drog till med några saftiga lumparfraser för att understryka stundens betydelse. Och så gick de in i rummet. Dicksteins hem var ett stort rum i ett gammalt hus i en förslummad del av stan. Där fanns en säng, prydligt bäddad på militärt sätt. Ett stort gammalt klädskåp med en byrå i samma mörka träslag. Och ett bord belamrat med böcker framför ett litet fönster. Carton tyckte att rummet verkade naket. Om han skulle ha tvingats bo här skulle han ha placerat ut lite egna prylar här och där för att få rummet att se ut som hans eget. Fotografier av familjen, souvenirer från Niagara och Miami Beach, troféer från collegets rugbylag. Dickstein sa, du måste tala om för mig hur du bar dig åt för att få tag på mig. Ja, det var inte så enkelt ska jag säga dig. Carton tog av sig vapenrocken och la den på den smala sängen. Det tog mig nästan hela gårdagen. Han kastade en blick på den enda bekväma stolen i rummet. Båda armstöden.